Jag var på Berättarfestivalen i Ljungby igår, och där stod det talade ordet i centrum. Man berättade historier och berättelser. Det gör att jag tar mod till mig att börja med en rolig historia. Det finns en gammal rolig historia om en dam som hade en son som precis hade börjat resa runt i kyrkorna och tala och predika. Och en dag så mötte mamman en granne som undrade lite försiktigt, hur går det för din son? Jo, det går så bra, sa mamman. Det bara rinner ur honom och något papper har han inte. Det blir ju att grannen fick association till förkylningstiden, men jag kan lugna, jag har papper. Johannes 7 och 14. När halva högtiden redan var förbi gick Jesus upp till templet och började undervisa. Judarna blev förvånade och sa, hur kan han som inte har någon utbildning, som inte har studerat, vara så lärd? Jesus svarade, min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, ska han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar om mig själv. Den som talar av sig själv, han söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning. Om någon vill göra hans vilja så ska han förstå. Jesus från Nazaret kommer här med två fantastiska påståenden som är så storslagna och häpnadsväckande att en del tänker, det kan väl bara inte vara sant. Det är för bra för att vara sant. Och så förkastar man dem ibland utan att först ha gett dem en ärlig chans att bevisa om de är sanna eller inte. Han ska förstå, säger Jesus, och påstår att det är möjligt för människan med all sin begränsning att lära känna och förstå den evige och gränslöse guden, han som är utan början och slut, han som alltid har funnits. Han som står över tid och rum och kan göra precis vad han vill. Tänk att vi små människor har möjlighet att lära känna honom. Och den här förmågan att förstå och lära känna den evige guden, den gör Jesus anspråk på i Nya testamentet gång på gång. Och genom historien har miljoner människor gjort samma erfarenhet. Att han är intresserad av oss människor. Och deras upplevelser har beskrivits i Nya testamentet. Där finns deras personliga berättelser. Och så här 2000 år efteråt så kan man ju förvånas över att de här 12 olärda, enkla människorna, att de kunde vända upp och ner på hela världen och sprida ut det här budskapet till den hela dåtida kända världen. Och vad var hemligheten bakom framgången? Jo, det var att de sa så här, vi vet på vem vi tror. Och de sa, vi för vår del kan inte låta bli att berätta vad vi har sett och hört. Och Johannes skriver i ett av sina brev, vi har själva sett honom med våra egna ögon och hört honom tala och rört vid honom med våra egna händer. Det var ögonvittnen som berättade vad de hade sett och hört. Så genom egen erfarenhet så kom de här människorna fram till att vi kan lära känna den evige Gud. Det är möjligt för oss människor att få kontakt med honom. Det andra påståendet som Jesus gör i den här versen är att någon eller vem som helst eller alla som vill kan lära känna Gud och få en tro, en visshet och en övertygelse om att Jesus talade sanning och att Gud finns och att han är intresserad av oss människor. Och det här erbjudandet gäller inte bara några få, det gäller alla. Alla sorters människor. Högutbildade eller olärda, rika eller fattiga, svarta eller vita, vem som helst, om han bara vill, så ska han eller hon förstå. Jag tycker om de här orden, alla eller vem som helst. För det berör dig och mig. Det är inte bara de andra, det är inte bara eliten, de där borta. Det är du och jag som berörs av det här. Och i det här fallet så är det inte fråga om hörsägn. Att vi ska tro på ett visst dokument, något som någon har sagt eller skrivit. Utan kunskapen kan bli självupplevd av alla. Genom egen erfarenhet. Så varje människa har den här möjligheten att lära känna den Gud som satte igång allting. Som skapar universum och den jord vi bor på. Det är egentligen häpnadsväckande. För det är ju så att till och med den skarpsinnigaste av alla människor vet väldigt lite. En av århundradets största snille sa strax innan han dog att han hade ägnat sitt liv åt att plocka småstenar på stranden istället för att utforska den stora oceanen. Och Einstein sa innan han dog att den visaste av alla människor har bara nått fram till ytterkanten av allt vetande. Allt det andra ligger kvar framför oss orört. Vi vet så lite och det vi vet grundar sig på vad andra har sagt och berättat. Om någon skulle fråga mig om förhållandena på Nordpolen så skulle jag kanske kunna ge ett svar som var något så när korrekt. Men skulle de fråga, har du varit där? Hur vet du det? Då får jag erkänna att jag grundar mitt svar på vad jag hört från andra. Det finns också tillfällen när vetenskapsmän uttalar sig med stor tvärsäkerhet fast de bara gissa, fundera och spekulera. Berättas om en astronom som för några år sedan hade ett föredrag om universum. Och med stor tvärsäkerhet så sa han att om 70 miljoner år kommer solen att slockna helt. Och en av åhörarna flög förskräckt upp från sin stol och sa, om hur många år sa du att det skulle hända? Om 70 miljoner år, svarade astronomen. Jaha, jaså, det var om 70, jag tyckte du sa om 7 miljoner år. Då tyckte han att det brändes verkligen under fötterna. I såna här frågor så har vi ingen förstahandskunskap. Vi lyssnar på andras berättelser och vi sätter vårt tilltro till vad experterna säger. Men när det gäller vår kunskap om Gud så krävs det ingen genialitet. Ingen särskild intelligens utöver det vanliga. Det betyder samtidigt inte att Guds tron är för dem som saknar förnuft. Eller att den är oförnuftig och orimlig. Det betyder inte heller att de skarpsinnigaste hjärnorna genom århundraden har förkastat Guds tron. Så är det inte. Men det betyder att möjligheten att lära känna Gud ligger öppen för alla. För både den enkle och olärde människan och för geniet också. Men det kan ligga ett handikapp i att ha en särskild intelligens utöver det vanliga. För då har man svårt för att tro på det där som man inte kan fatta eller förstå. och det som man inte tycker kan vara rimligt. Det var därför Jesus bad en gång i en bön: jag tackar dig, far, himlens och jordens herre, att du har dolt det här för de lärda och kloka, men gjort det öppet och tydligt för de som är som barn. Människor i alla tider haft en medfödd önskan att lära känna Gud och få kontakt med honom. I en väldigt gammal bok, i Jobs bok i Bibeln, som är minst 4000 år gammal, så säger Job så här: om jag ändå visste hur jag skulle kunna finna Gud, så att jag kunde gå fram till hans tron och tala med honom där, då skulle jag lägga fram min sak som jag ser den och lyssna på hans svar. En av de 12 lärjungarna, Filippus, sa till Jesus en dag: visa oss fadern så att vi kan tro. Tänk att de umgicks med Jesus varje dag i mer än 3 års tid, och ändå hade de problem med att tro. Och en av de andra, som heter Thomas, efter Jesu uppståndelse så visade sig Jesus för lärjungarna, men Thomas var inte med. Nästa gång han träffade lärjungarna så sa han: jag kan inte tro på detta. Om jag inte själv får se honom, om jag inte själv får se spikhåren i händerna, så tror jag inte på det. Nästa gång de var tillsammans så kom Jesus och visade sig uppstånden för dem. Och då pekade han på Thomas och sa: kom här, Thomas. Här ser du spiken i mina händer. Stick handen in i sidan i såren. Och så la han till: lyckliga de som tror utan att se. Man lär inte känna Gud automatiskt genom att leva ett moraliskt klanderfritt liv. Den förlorade sonen, han kom med på festen, fast han hade levt ett liv i sus och dus. Men den andra brodern, som hade varit hemma och levt ett klanderfritt liv, respekterat sin far och gjort allt som han skulle, han valde att stå utanför. Han var kränkt att det gjorts en fest för den andra brodern som hade levt i sus och dus. När Jesus talade med de religiösa ledarna på sin tid, fariserna och de skriftlärde, de som var experter på den judiska lagen, då sa han utan att tveka att publikanerna, tulltjänstemän, de som hade sålt sig till ockupationsmakten, och de prostituerade, de skulle komma in i himmelriket långt före lagexperterna på den judiska tron. Hur kunde det vara möjligt? Det var inte så att Jesus upphöjde och rekommenderade ett liv i sus och dus. Det var inte heller så att han inte värdesatte ett moraliskt klanderfritt liv. Nej, men det är stoltheten över den egna förträffligheten som är ett hinder för oss alla att komma in i himmelriket. Men vad är det då för krav som vi ska uppfylla? En del tycker det är en svår fråga. Men Jesus gav sitt svar. När de frågade honom så sa han: om någon vill göra hans vilja. Och det var betoning på vill. Och att vilja, det är mer än att bara önska. Det måste bli mer än ett önsketänkande. En tanke räcker inte. Det måste till handling. Den som verkligen vill göra något, han har mycket att göra. Han sitter inte och väntar och njuter av den bekväma fåtöljen. Han går till handling. Edison uppfann inte glödlampan bara genom att önska sig elektriskt ljus. Han studerade hårt och lärde känna de lagarna som styr elektriciteten. Columbus lärde sig inte att jorden var rund bara genom att lägga fram en teori och genom att fundera. Han var tvungen att handla och sätta den på prov. Han lättade anka och gjorde en riktig seglats på världshaven. Och då fann han också att det stämde att jorden var rund. Bröderna Wright, de lärde sig inte att en farkost som är tyngre än luft kan flyga. Bara genom att önska sig att en flygmaskin skulle konstrueras. Det krävdes vilja och handling och massor av försök och misslyckade farkoster och kraftlandningar innan de kom fram till att det gick att flyga med en flygmaskin. Men vi måste också använda oss av rätt metod när vi vill få kunskap om en sak. Och metoden varierar beroende på vad det är vi vill lära känna. Vi kan inte lära oss att en ros är röd bara genom att känna på den. Och vi kan inte komma fram till att en klick honung smakar sött genom att lägga upp den på en våg och väga och se hur många gram den väger. Vi måste ha rätt metod. Och lika dumt är det att försöka väga och bedöma andliga sanningar genom fysiska måttstockar. Inte heller så skulle vi kunna lokalisera var i kroppen kärlek, godhet, vänlighet sitter. Det går inte. Yttringarna av det är tydliga. Men platsen där de föds är osynliga. Men vad innebär det då att göra Guds vilja? Jesus tvekade inte när han fick frågan. Han sa att det finns två bud som är större än alla andra. Och det ena är att du ska älska Gud av hela ditt förstånd och hela ditt hjärta. Och det andra är att du ska älska din medmänniska lika mycket som dig själv. Kärleken till Gud och till medmänniskan hänger ihop. Man kan inte göra det ena och strunta i det andra. Vad betyder då att älska Gud över allting? Jo, det är att vilja lägga sitt liv i hans händer. Och att hans vilja blir ledstjärnan i livet. Det pratas ju mycket om att man ska förverkliga sig själv. Och det kan vara sant till en viss del. Men hans vilja måste bli viktigare än vår egen. Det är att ställa samma fråga som Paulus ställde på vägen till Damaskus. Herre, vad vill du att jag ska göra? Det är också att ställa sig till hans förfogande utan invändningar och förbehåll. För en del människor går det här snabbt och dramatiskt. För andra är det en lång process. Ungefär som när våren gör sitt inträde i naturen. När Jesus sa till sina första lärjungar, följ mig, så lydde de honom med samma. Men det tog flera månader innan de verkligen förstod vem han var. Och när Petrus svarade på Jesu fråga, du är Messias, den levande Gudens son. Jag tror det här är något som gäller för många av oss. Om vi håller på att tappa fotfästet, om marken gungar under våra fötter, om de gamla erfarenheterna känns som glömda och bortblåsta med vind, då finns det en väg tillbaka till förvissning, till övertygelse och tro. Om någon vill göra hans vilja så ska man förstå, sa Jesus. Och ett sätt att på nytt känna fast mark under fötterna, det är att ställa upp och finnas till hans. När en medmänniska verkligen behöver känna att någon bryr sig om den situation han eller hon är i. James Russell Lowell har skrivit en bok som heter Sir Launfelds dröm. Sir Launfeld var en högmodig och lite överlägsen adelsman som hade en stor önskan att ge sig ut i världen och söka upp den här förlorade bägaren, the holy grail som jag har talat om. Alltså den bägare som Jesus använde när han firade den sista måltiden med lärjungarna i påskveckan strax innan han blev förrådd och korsfäst i Jerusalem. Och enligt den romersk-katolska traditionen så fördes den av Josef från Arimatea till England. Och där blev den i flera århundraden föremål för pilgrimsresor, människors beundran och till och med att man böjde knä inför den. Men en dag försvann den. Och i flera århundraden var den borta. Den här adelsmannen Launfeld hade nu bestämt sig för att bege sig ut på jakt och sökande efter den här vägen. Men natten innan han skulle resa så fick han en dröm. Och där såg han sig själv ge sig iväg och leta efter den här vägen. Det första han gjorde var att han mötte en tiggare som bad om hjälp. Och Launfeld tog fram ett guldmynt och kastade föraktfullt på marken och sa: här har du. Så red han vidare. Till långt avlägsna länder. Och genom många svårigheter. Och han höll på utan att hitta sin bägare. Men fram på vintern återvände han hem till England. Och strax innan han var hemma så mötte han en tiggare igen. Den här gången stannade han, steg av sin häst, delade sin brödbit med tiggaren och lät honom dricka ur sin trämugg av vattenkällan som fanns i närheten. Då plötsligt förvandlas tiggaren till Kristus och trämuggen förvandlas till den här bägaren som han var på jakt efter. Och när han vaknar upp från sin dröm så inser han att han måste ändra på sitt liv. Och från och med den stund så valde han att leva ett utgivande liv för behövande medmänniskor. Det gäller att ha rätt inställning att älska både Gud och medmänniskor. Många av er känner till namnet Lew Wallace. Han som skrev boken Ben-Hur. En bok som också har filmatiserats flera gånger. Den första i svartvitt och den andra i färg. På en tågresa träffade han en dag den här beryktade amerikanska ateisten Robert Ingersoll. Och de började samtala där i tågkupén. Och Ingersoll sa till Lew Wallace: varför skriver du inte en bok som visar hur ologisk och orimlig kristendomen är? Du som har sån fin utbildning. En sån bok skulle bli ett mästerverk. Wallace tyckte att det var ett bra förslag. Och i uppgiften ingick också att visa att Jesus från Nazaret, han har aldrig levt. Han är ett påhitt och rena fantasier. Wallace höll på i flera år och samlade material till sin bok. Efter några år så började han skriva på boken. Och efter 4 kapitel så insåg han att han hade haft fel inställning från början. Bevisen talade för att det här var ingen sagofigur. Det var en verklig historisk person. Och till slut insåg han att han var mer än en historisk person. Så för första gången i sitt liv så la han sig ner på sina knä och formulerade en enkel bön där han bestämde sig för att följa den här mannen från Nazaret och bli en lärjunge om Kristus. Sen skrev han om de 4 första kapitlen och fullbordade sin bok som sen kom ut med rubriken Ben-Hur. Och som har fängslat miljoner med människor över hela världen. Ateisten blev en kristen efter noggranna studier och efterforskningar. Och Bibeln och kristendomen tål att granskas och synas i sömmarna. Det enda som behövs är att man vill söka sanningen och handla efter det. Den som söker, han finner, står det i Bibeln. Om någon vill göra hans vilja, så ska han förstå vad som är sant. För den här mannen från Nasaret, han är vägen, sanningen och livet.